Jag brukar väcka de döda till liv en stund med matlagning. Speciellt då jag saknar mommo och fammo gör jag deras mat. Är du bög? Första gången jag fick frågan visste jag inte ens vad ordet betydde. Lite senare lärde jag mig det och kunde svara på frågan som kom nu och då. Är du bög eller? Nej, jag är inte bög. Är du hetero då? Nej. Alltså, är du bisexuell? Nej. Men vad är du då? Jag är mig själv. Och jag orkar inte kategorisera och sortera och ha vare sig mig själv eller någon annan i en box. På samma sätt som jag heller aldrig har haft, velat ha eller stått ut med att ha bara ett yrke. Jag är sångare, skådespelare och skribent, pappa, make och vän, matentusiast och matbokskreatör. Jag vill göra det mesta och gör det också. Om jag bara ges chansen. Och jag blir inte stressad när folk inte vet i vilken box de ska ha mig. Det gör mig snarare upplivad. Gränser har alltid fascinerat mig. Gränsen mellan årstider, natt och dag. Skymning, gryning, liv och död. Eller kanske icke-liv. Gränsen mellan det onda och det goda. Det själviska och det osjälviska. Det tillåtna och det otillåtna. Det vackra och det fula. Skratt och gråt, dur och moll. Gränsen mellan lögn och hemlighet. Mellan barn och vuxna. Män och kvinnor. Och förstås, mellan länder. Inte ett streck på en karta som någon eller några slagit fast för att de ville så, tyckte så. Utan gränsen som ett rum att leva i. Både och, istället för antingen eller. Jag heter Thomas Lundin och i mitt sommarprat kommer jag att ta dig med till olika gränser. När barnen var vuxna och utflugna fick min hustru Sonja möjligheten att jobba vid sjukhuset i Kirkenes i Finnmark i nordligaste Norge, öster om Finland, mitt i Sápmi. Vid gränsen mellan hav och land, Norden och Ryssland. Jag packade genast väskan och åkte med. Ända sedan jag som lågstadiebarn trodde att Barents hav hette Barnets hav har jag haft en diffus men stark längtan dit. Och jag tänkte också att där i ödemarken ska jag skriva min första bok. Vi trivdes från första stund vid fjäll och fjord, under midnattssol och norrsken, gnistrande snö och polarnatt, stora vidder och tystnad. Speciellt gränsen mellan det nordiska och det ryska har varit helande att uppleva i det rummet. I alla tider har människor och renar rört sig över gränsen långt innan den första gången slogs fast, faktiskt så sent som år 1826. Idag är gränsen lika stängd som andra gränser till Putins Ryssland. Men det ryska finns kvar i Kirkenes som det alltid har gjort. Skyltarna, människorna, språket som man dagligen hör. Vid sidan av norska, nordsamiska och finska. Det finns ingen motsättning i att vara ryss eller icke-ryss. Motsättningen handlar om Putins politik, som de flesta ryssar i Kirkenes förstås motsätter sig. Vi har tillgång till fria medier och kan på det sättet se sitt eget hemland med nyktra ögon. I vår polariserade värld är det trösterikt att leva på den gränsen där ingenting är svartvitt. Olika synsätt existerar sida vid sida. Samtidigt. Också inom människor. Gränsen mellan mig och mig. Vem blir jag när jag vistas här, på det här sättet? Vem blir du? Vem blir vi? Vad händer till exempel med en så alldaglig sak som matlagningen när man plötsligt har tillgång till renkött, brunost, kungskrabba och färska räkor? Räkor som ännu i morse simmar omkring i vår egen fjord. Men hurdan kock blir jag då? Oftast har vi inte bilen med oss i Kirkenes. Det är smidigast att ta flyget. Jag klimatkompenserar på andra sätt. Och oftast är det vinter och riktigt kallt. Att få grönsaker levande och kuranta med sig hem där man promenerar i snöstormen, det kan man bara glömma. Då får man kocka på ett annat sätt. Köpa djupfrysta grönsaker. De tinar garanterat inte på hemvägen. Kål kan jag inte leva utan på vintrarna. Men jag brukar ta två ylletröjor med mig på butiksfärden. En för mig, en för kålhuvudet som jag klär i ylle och placerar i ryggsäcken. Hem på snabba fötter. Sa jag hem? Ja, faktiskt. Kirkenes är ett andra hem. Och det gick snabbt. Eller kanske det egentligen gick riktigt långsamt. Tusentals år. Så här är det. Min vuxna son fick för ett par år sedan ett gentest i julklapp. Ni vet, man spottar i ett rör och skickar det till ett laboratorium i USA. Och om man inte valt det allra billigaste testet får man efter någon månad en mycket detaljerad utredning över släktens genuppsättning. För män, från far till son, far till son, far till son, generationer bakåt. För kvinnor, från mor till dotter. Man kommer 275 000 år tillbaka. Till tiden då vi alla utvandrar från Östafrika. De flesta nordbor tog en sväng via nuvarande Irak och Iran mot Europa. Min fäderneslinje utvandrar långsamt till ostligaste Sibirien, där förfäderna stannade i tusentals år, för att sen söka sig längre och längre västerut. Jag tror inte på själavandring, New Age eller Bibeln, men vetenskapen tror jag på. Och det är vetenskapligt bevisat att vi kan ärva genetiska minnen. Jag tror att det är därför jag genast kände mig hemma. Ja, verkligen hemma vid stranden av Barents hav. På en fjälltopp med näsan mot nord. När jag sitter där och ser ut över havet eller vidderna är jag i djup kontakt med någonting som blir otydligt när det ska kläs i ord. Men känslan är nästan övertydlig. Det känns som en trygghet, som en vila, som en längtan bort och hem. Som att kroppen minns, men inte minne. I min barndom börjar sommaren på riktigt då jag och min farmor flyttade hem till hennes barndomshem i Västanfjärd. Stora delar av sommaren bodde farmor Göta i gården Krokvik, mitt sommarparadis under lyckliga och oändliga sommarveckor. En stor rödmålad villa med vita knutar, mansardtak, veranda och balkong, bara några meter från havet. Vita syrener, midsommarrosor och tagetes. En flaggstång med den åboländska husbondsvimpeln. En bastu vid stranden, en roddbåt vid bryggan, en vevstol i gamla ladan. Två kossor i hagen. Mamma och pappa och mina syskon stannade hemma. Men jag åkte båt eller bil till en annan tid. Miljön och människorna där präglar mig stort. Ännu idag, nästan 40 år senare, drömmer jag på nätterna om Krokvik under perioder då jag är flygande lycklig. Och när jag har hög feber är jag också där. Sovjetiska bombplan störtar fram på låg höjd i mina feberdrömmar. Jag ligger i skogen med min stora blåa tantcykel och gömmer mig i blåbärsrise och jag vet att jag borde hinna hem och rädda fammo. Samma feberdröm, alltid. Lyckodrömmarna ser olika ut från gång till gång. Men oftast är de närmast dokumentära. Jag upplever i sovande tillstånd alldeles autentiska saker som vi gjorde där i det som kallas verkligheten. När jag vaknar upp ur de här drömmarna inser jag i några glasklara sekunder att verkligheten inte är allt. Jag har varit med om ett återseende, Ett varande som faktiskt består. Alldeles självklart och inte konstigt alls. I min barndom levde ännu Fammos mamma, min gamla mommo, Selma Augusta, född år 1890. Hon dog först när jag var 12 år gammal. Så i första hand flyttade Fammo hem för att sköta om och framförallt umgås med sin mamma och sina systrar. Jag fick hänga med. Fammos frireligiösa stora syster Tora bodde i Sverige och kom hem halva sommaren tillsammans med sin man. Vadusvenskarna kallar vi dem. Fammos lilla syster Ina bodde kvar i nedre våningen i Kråkvik tillsammans med sin man Albin. Gamla mommo bodde på vinden och där huserade också Fammo och vadusvenskarna. Jag sov i den gula kökssoffan nere hos Ina och Albin i deras gulgröna kök med hemvävda trasmattor och skira vita sommargardiner med blekröda jordgubbar på. Jag åt morgonmål tillsammans med dem. Där satt vi vid 7-tiden varje morgon, egentligen på väg för att ta upp näten. Men det var aldrig bråttom. Vi pratade om det som skulle göras under dagen. Ved skulle huggas och staplas, gräsmattan klippas, potatis tas upp, vatten bäras, post hämtas, blåbär plockas, ogräs rensas, mattor skuras eller vevas. Det var helt självklart att jag skulle delta i sysslorna. Det var så man umgicks. Det var roligt. Jag kände mig behövd. När jag jobbat en stund sa Albin alltid, nu är det dags för dig att leka. Då tog jag cykeln till min kompis Johan som bodde i gården Tallbacka. Ibland fick vi en femmarkssedel och cykla hela vägen till Brännboda lanthandel och köpte varsin glass, Johan och jag. Men mest byggde vi kojor, körde båt, lekte, lekte och lekte. Sällsynta gånger regnade. Då vistades vi på dammiga vindar och i fuktiga källare i ett mjukt lågt ljus då man får syn på helt andra saker. Ina och Albin lyssnade på mig under våra morgonmålsdiskussioner och tog mig på allvar. De sa att jag var ett barn som visste och kunde så mycket. De tyckte jag var rolig. De skrattade högt åt allt jag sa, bjöd flera småbröd och bytte blickar med varandra som de trodde att jag inte såg. Men jag såg dem nog och i de blickarna såg jag mig själv. Det var kärlek. Jag var deras barnbarn en kort stund varje morgon. De hade inga egna barnbarn på den tiden. Ibland ville de att jag skulle dra någon historia på nytt. Någonting som jag redan berättat 5 gånger. Om någon konstig lärare eller klasskamrat jag hade. Någon underlig kund som tittat in i mommos leksaksbutik i Hange. Eller så ville de att jag skulle tala riksvenska eller norska eller någon konstig dialekt. Eller härma nyhetsuppläsarna i radion. Du kan allt du, sa de. Kvällstet var dagens bästa stund. Arbetet var gjort, allt det som skulle göras och diskuteras var gjort och diskuterat. Nu skulle vi bara umgås. Ibland var också Fammos 3 andra syskon där med sina hälfter. Vi kunde vara många, men alla rymdes runt bordet i stora salongen, där gamla mommo satt vid bordsändan uråldrig och lomhörd. Jag minns att hon såg så stolt ut när hon tittade ut över sin pensionerade barnaskara. Trakteringen bestod kväll efter kväll av olika hembakta småbröd. Var det för varmt att ha igång ugnen funkade också med köpeskex. Det skrattades runt kvällstet i Kråkvik. Fammo lät som en flicka, såg ut som en flicka när hon skrattade. Det gjorde de alla. Till och med äldsta systern Tora som var lärarinna och pingstvän och envisades med att prata riksvenska. De bråkade med varandra på ett mycket kärleksfullt sätt, reta Tora för att hon var lite fin i kanten. Men egentligen beundrade henne kolossalt. Hon var den enda av döttrarna som fått studera. De andra hade jobbat som butiksbiträden, servitörer, städerskor, fiskare, minkfarmare. Men de var inte bittra. De skrattade så de grät. Också den behärskade Tora kunde skratta så att hon höll på att storkna. Det var underbart att se hennes fasad brista. Mellan skrattsalvorna talar man om vad som stått i morgonens OU eller vad som sagts i TV-nytt som alla tittat på just innan kvällstid. Det var varken intellektuellt eller litterärt, men det var en helt annan ton än jag var van vid. De var liksom lite fina i kanten, utan att vara högfärdiga. Men de var flickorna Klingenberg, döttrar till en sjökapten, stolta, med uppfostran, takt och ton, nylagt hår, strukna klänningar, antimakasser över stolarna och virkade dukar under blommorna som prydligt stod uppradade på sina piedestaler. Konst på väggarna och servetter på bordet också till vardags. De hade fin släkt i Åbo och Österbotten. När de diskuterade kusinen Bo Jarl som var kyrkoherde i Purmo började alla tala på inandning. Så vördnadsfullt var det. Jag såg allt det där. Tyckte att det var roligt. Det var som att vara med i en teaterpjäs, men på riktigt. Och jag såg att de alla var unga. Trots att de var pensionärer. Att de också var unga. Att människor tydligen inte slutar vara något de någon gång varit. Allt finns kvar. Vi blir i första hand inte äldre. Vi blir mera. I Indien lärde jag mig gråta igen. Visserligen hade det aldrig varit speciellt svårt för mig att visa känslor, men nu fick också jag lära mig att pojkar helst inte ska lipa. Åtminstone inte så att andra ser det. Att det liksom är privat, lika privat som att rapa högt, fisa eller onanera. Men i Indien, där kom tårarna varje dag, helt för öppen ridå, och ingen verkar vara förvånad eller upprörd över det. Det gick inte att värja sig mot Indien. Kontrasterna, människomyllre, att alla sinnen ständigt stimulerades. Jag grät för att det var så vackert och så fult, så rikt och så fattigt. För att människor var så snälla och hjälpsamma, för att livet är orättvist, för att man inte kan hjälpa alla som behöver hjälp. För att maten var god, för att folk delade det lilla de hade. För alla färger och all skönhet mitt i det fattigaste fattiga. För att det var sån trängsel överallt och ändå, eller kanske just därför, integritet. Folk gav och tog plats, sprang inte in i varandra, armbågade sig inte fram. Inte så där som när det är stor rea hemma i Finland. Det var kakofoni överallt och sen plötsligt förunderliga stunder av tystnad med hisnande utsikt över en bergsdal, en flodbank, en öken. Tårarna rann. Hustrun och jag reste runt i 2 månader, mest med tåg, från Himalaya i norr till Kerala i söder. Av Indiens 25 delstater missade vi bara ett par. Det var underbart och utmattande. I ett skede tog vi semester från semestern och laddade batterierna på en strand i södra Goa som på den tiden inte var så exploaterat som idag. Där bodde vi på ett billigt vandrarhem ett stenkast från havet. Simma i Indiska oceanen, cykla på den 30 km långa sandstranden, shoppa kläder och heminredning som vi skickade hem med båt. Mest satt vi bara på stranden och såg ut över havet och funderade på livets dimensioner. Som blev så tydliga i Indien. Det kändes ibland som att det pågick 2 eller 3 parallella liv samtidigt. Att man gled in i och ut ur de olika dimensionerna. Det är svårt att beskriva det på något annat sätt. Den sista natten vi bodde på det där vandrarhemmet i Goa sov vi båda oroligt. Ingen av oss kom ner i djupsömn på hela natten. Vi vaknade många gånger. Det kändes nästan som att det fanns folk inne i vårt rum. Vi kollade att dörren verkligen var låst. Vi lät lampan vara tänd. Somna om. Vakna. Somna om och vakna natten igenom. I gryningen packade hustrun ihop sina saker. Vi checkar ut och reser vidare, sa hon kort. Också jag var färdig med den här platsen. Vi beställde en riksha som skulle ta oss till tågstationen. Så fort den började rulla sa vi båda samtidigt: vet du, jag hade en så märklig upplevelse i natt. Det visade sig att vi båda flera gånger under natten hade känt att någon satt i fotändan av sängen och klämde på högra fotens stortå. Retsamt, hårt och bestämt. Båda hade känt det, men inte vågat säga det till den andra. För att inte skrämmas och för att inte verka knäpp. Vi kunde båda peka ut exakt var på tån det klämt. Precis samma punkt för oss båda. Det var konstigt. men också väldigt indiskt. Liknande, svårförklarliga saker hände titt och tätt under våra månader där. Så vi tänkte sen inte mera på det. Tills vi några dagar senare läste i en indisk dagstidning att vandrarhemmet vi bott på brunnit ner natten efter att vi åkt därifrån. Många människor omkom. Jag heter Thomas Lundin och jag sommarpratar idag om olika gränser. Som sångare får jag rätt ofta frågan om jag vill sjunga på bröllop. Oftast tackar jag nej, eftersom jag nästan alltid börjar gråta då jag ser ett brudpar. Det är precis på samma sätt med Lucia-tåg. Ögonen går sönder, jag gråter som ett barn, nej, som en man. Det är ju lite pinsamt om den inhyrda sångaren gråter mer än brudens mor. Sånt väcker frågor. Och fokus ska ju vara på brudparet, inte på den snörvlande artisten. Däremot tackar jag alltid ja till att sjunga på begravningar, om min tidtabell bara tillåter. Döden har alltid varit ett särintresse för mig. Jag trivs vid evighetens port, vid gränsen mellan liv och död. Jag kommer alltid i god tid till kyrkan eller kapelle, tidigare än de anhöriga. Går ett varv runt kistan, byter några tankar med den döda. Sjunger igenom sångarna med kantorn, sätter mig på orgelläktaren och väntar på min tur. Följer med begravningsgästerna som anländer. Jag lägger alltid märket i de slutna ryggarna. De som tappert bär på den inkapslade sorgen. De kämpar för att inte brista. Att gråta öppet är tydligen en gräns för många. Men senast då jag börjar sjunga brister det. Man ser en utandning, en rygg som befrias, en skakande gråt. Jag inser att det kan låta som storhetsvansinne. Att jag inbillar mig att de gråter för att jag sjunger så underbart. Nej, nej. Det handlar snarare om min litenhet. Att vara en liten, liten del av något mycket större. Av musikens och ordens kraft. Att tillåta sig att vara redskap för den. Sjunga sin sång och sen gå ut i livet igen. Jag fryser alltid efteråt, om det så är mitt i sommaren. Det känns som att skelettet fryser. Det enda som hjälper är yllesockor och ett stort glas konjak. Gärna en kram eller lite barnaskratt. Att stå på stranden och möta fåglarna som slår in från andra sidan. Att se fåglar flyga. Vi har exakt ett äppelträd på vår gård hemma i Ekenäs. Och ibland undrar jag om vi köpte vårt hus på grund av det träd. Ett stort och kraftigt äppelträd planterat år 1964 när huset stod klart. Vinteräpplen med rött skal, sa förra ägaren. Jag har googlat mig fram till att det troligtvis är Anisovka. Vi betalade huset i mars då trädet stod naket i snön. Vi renoverade i rasande takt och flyttade in till Valborg. Då hade äppelträdets blad slagit ut och i maj var trädet fullt av blom. Vi hängde en kristallkrona i trädet, placerade en bänk vid stammen och kände att vi var hemma. Humlorna surrade och barnen lekte på gården. Jag undrar om jag satt på bänken flera gånger än den där ena, den första. Det räckte ju för sig. Det fanns liv att leva och ett äppelträd att följa med. En sorts kompass faktiskt. Den skira våren då bladen sprickar ut. Blomningstidens överflöd och skönhet, humlors dans och människors. De knoppande äppelkartarna som växer, mognar, faller till marken i fullbordan, om de inte plockats ner av ivriga händer. Bladen som gulnar på hösten faller av. Trädet som står där till synes helt dött hela långa vintern. Och sen den nya våren. Nya blad och blommor. En insikt. Och som bonus, frukter. Som blir till äppelmos som äts med andakt i längtan. Jag smaksätter med ingefära, rosmarin eller kanel. kanske med konjak eller whisky. Och alltid ensats med pepparrot och lite flingsalt. Det är gott till julskinkan. Oftast äter jag mitt äppelmos med gröt, som jag är stor konsument av när jag jobbar på teatern i Vasa och lever ungkars liv där. Hustrun älskar när jag är där. Du är som bäst då, säger hon. Vasa gör gott åt dig. Då blir det gröt. Ofta till frukost, ibland till lunch eller middag. Och då behöver man äppelmos med många olika smaker. En onsdag tog jag tåget upp till Vasa med ryggsäcken full av äppelmos. Tågsatan är krånglad som vanligt. Föreställningen och publiken vänta. Jag fick flyga upp. Men jag hade ju inte packat för någon flygfärd. Så äppelmos med rom, äppelmos med amaretto, äppelmos med vanilj och kardemumma konfiskerades ur ryggsäcken i säkerhetskontrollen. Jag var förkrossad. Det kommer att gå illa för dig i livet om du slänger dem, sa jag till vakten. Ta hem dem och bjud med glass till dina barn eller någon annan som du tycker om, sa jag också. Människan såg ut att förstå allvaret. Han log, men såg lite rädd ut. Bra så. Ibland fylls jag av en längtan efter ambassadliv. Den förhöjning av livet man upplever där i ståtligt inredda vackra utrymmen. Kristallkronor och stengolv, sal på sal och minst en skridbar trappa. Konst och bildning, diplomati och liksom en sund nationalism. En värdighet, en självaktning, en stolthet som man nu kanske inte möter alla dagar i hemlandet. Det händer något med oss när vi möts över ett glas muserande vin och ambassadsnittar någonstans mer eller mindre långt borta hemifrån. Smaken av rågbröd, strömming eller äggsmör, kallrökt lax, hjortronsylt eller ett lingon och man vill utropa Je suis Kekkonen. Under de år jag jobbade som Eurovisionskommentator fick jag springa på många ambassadfester. Det var det allra roligaste, mingle. Den där förväntansfulla, lite dämpade inledningen som snabbt bubblar upp mot nya höjder. Det blir så när alla plötsligt är stolta och ler och pratar med varandra. Stämningen sätts förstås av värdparet, herr eller fru ambassadör med äkta hälft, som öppnar upp sitt residens och bjuder till fest. Pratar med alla gästerna, ställer frågor, initierar diskussioner, för samman olika personer. På Finlands ambassad i Belgrad möttes vi av ett rytande finskt lejon. Han hette Sulo Armas och var en strävhårig tax. Han var långt ifrån lika avspänd som ambassadören själv eller lika vän som hans hustru. Men satte ändå stämningen. Han skällde vilt på gäster som såg märkliga ut, sprang runt bland alla höga klackar och nafsade lite i något byxben. Krafsa på den perfekt krattade trädgårdsgången och rulla runt på den exemplariskt skötta gräsmattan. Men han fick hållas. Det var hans hem. Han låstes inte in och bands inte fast någonstans. Är han inte ljuvlig? Sa värdbar. Och faktiskt, när de nu riktigt sa det, så såg vi det. Att en trots allt ganska ouppfostrad envis tax är ljuvlig. Speciellt i rum som kan bli lite för högtidliga. När dit resta rufsiga hårdrockare, struttiga slagärfjollor och småviktiga delegationsmedlemmar höjer sig över förhöjningen av livet. På ambassaden i Kiev fanns det ingen avdramatiserande hund, så där fick vi ta ner oss själva från de lite för höga höjderna. I en av salarna med finländsk fotokonst på väggarna fanns också några små bord med finländska stenägg utställda i eleganta skålar. Vi gick där och beundrade dem med ganska många glas bubbel i kroppen. De två roliga bakgrundssångerskorna fick för sig att placera några av äggen i sina urringningar. Dessvärre lade jag också några av äggen i mina byxfickor så att det skapades en rejäl utbuktning. Precis då kom fru ambassadören skridande och ville förhöra sig om läget inom den finländska slagarkulturen. Där stod vi och pratade en lång stund, med stenägg i dekoltaget och skrev. Hon låg milt, släppte inte ögonkontakten och lät sig inte förvånas. Bra egenskaper för en ambassadör. På Sveriges ambassad i Aten blev jag starstruck. Inte av Carola Häggkvist, som de flesta andra, utan av mamman till Bobby Ljunggren, en av Carolas låtskrivare. Mamman var grekiska och skrev på 90-talet en helt underbar grekisk kokbok tillsammans med författaren Theodor Kallifatides. Hon gled runt arm i arm med Alexandra Pascalidou, som det året var min grekiska kommentatorskollega. Medan de andra köja för att få ta bilder med Carola och Lordi svassade jag runt Harav Lahaki Ljunggren, som blev mer och mer irriterad. Jag överröste henne med beröm och beundran, men hon var inte mottaglig. Vad är du för en märklig en? Frågade hon. Jag svarade så gott jag kunde. Hon lät sig inte imponeras. En bild fick jag, på det villkoret jag skulle lämna henne i fred. Jag satte mig vid poolkanten och såg solen gå ner över Akropolis. Och åt köttbullar och sill med små svenska flaggor på cocktailpinnarna. Jag tror inte på antingen eller. Jag tror på både och. Inte borta eller hemma, utan borta och hemma. Inte gammal eller ung, utan gammal och ung. Inte manlig eller kvinnlig, utan manlig och kvinnlig. Inte intellekt eller intuition, utan intellekt och intuition. Inte vinter eller sommar, utan vinter och sommar. Och så vidare, och så vidare. Jag tror inte ens på död eller levande, utan faktiskt på död och levande. Jag brukar väcka de döda till liv en stund med matlagning. Speciellt då jag saknar mommo och fammo gör jag deras mat. Kokar mommos äppelmos och bakar fammos och hennes systrars småbröd. Ibland följer jag mina förmödrars recept som jag fick ärva när de lämnade jordiska. Ibland försöker jag få till exakt rätt smak i någon rättvars recept de aldrig skrev ner. Det känns som att umgås med dem. De döda blir levande för en stund. Jag minns deras husmorstips, deras röster och skratt. Jag smakar på sås och smet, blundar och ser dem framför mig. Jag tar god tid på mig, lyssnar inte på musik, vilket jag annars gärna gör i köket. Jag är helst helt ensam för att tydligare känna deras närvaro. Inte i rummet förstås, så brillig är jag inte. Men i mig själv. Jag talar inte heller med dem. För mig är det med de döda som det är med djuren. Det är svårt att umgås med ord, men det är fint att dela tystnaden. Grytor och kastruller får tala saknadens och tacksamhetens språk. Och sen när allt är klart och det doftar helt rätt, bjuder jag de levande till bords. Förstås hade det varit underbart att få dela måltiden med mommo och fammo eller någon annan som finns bakom tidens gräns. Men den kärlek som sorgen och saknaden växer i, den kan sättas i omlopp. Ges vidare till någon annan som fortfarande är här. Eller som kanske ännu inte har kommit. Jag som har varit din sommarpratare idag är Thomas Lundin. Vem är du? Och vem vill du vara?
Dagens sommarpratare var Thomas Lundin, redaktör och producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.